Det blev direkt supande, slagsmål, mord, dråp. Det blev helt omöjligt att hålla. Det fanns ingen möjlighet att hålla i kontroll den här truppen. Officerarna meddelade bara till sina överordnaden att det är liksom att de här trupperna gör helt vad de vill och de har ingen kontroll över dem mera. Så att nästan genast efter den här militära segern så började uppstå såna ordningsproblem som växer och växer. Och till sist liksom, finns det egentligen inget annat att göra än att skicka hem de finska soldaterna.
Du lyssnar på Hissapodden med Anna Öhman. Drömmen om Storfinland. Finska frikårar 1918-1920.
–1919 var ett bra år för demokratin i Finland. Till exempel så ordnades det första parlamentariska riksdagsvalet i mars– –och i juli så träder Finlands första regeringsform i kraft– –och kort därpå blir då Carlo Juho Stålberg valt till Finlands första president. Men 1919 var också ett mycket osäkert år i Finland då, och i Östeuropa. Och den här osäkerheten gav det utrymme för– flera mindre krig och konflikter till följd av olika typer av nationella strävanden. Och en del av de här fenomenen var de finska frikårerna som dagens gästhistoriker Apo Roselius du har forskat i.
Ja, frikårerna utgör liksom en sån här nästan en sån här anomali i den här berättelsen om demokratiska Finlands uppkomst.
Precis. Så jätteroligt att du är här idag och kan diskutera det här med oss. Helt först tänker jag kanske att vi borde klargöra så att alla lyssnare är på kartan med vad en frikår var för någonting. Eller hur beskriver man en frikår?
Frikår, när vi talar om året 19 eller åren efter första världskriget, så det är fråga om militära trupper som snarast är en form av privat armé. Alltså det uppkommer efter världskriget, speciellt i Tyskland, efter att Tyskland har förlorat världskriget och de nedmonterar sin armé och det är ganska revolutionärt läge. Och det är olika grupper som försöker påverka genom det politiska läget också genom våld. Och frikårerna, de har olika former, alltså det är fråga om kan vara skyddstrupper, regering, till exempel tyska regeringen använder sig av tyska frikårer. Men det är i princip frivilliga militära sammanslutningar som ofta var ganska så där svåra att kontrollera. Och de här uppkommer egentligen i hela Östeuropa och Mellaneuropa, alltså i ett sånt här maktvakuum, ett sånt här bälte, geografiskt område där tidigare de här imperierna rådde, alltså efter att tyska kejsarmakten, Habsburgska imperiet och ryska imperiet faller sönder så uppstår det då ett sånt här ett bälte av oklarhet och maktvakuum.
Precis, och slutet på första världskriget innebar då egentligen inte slutet på oroligheter eller konflikter?
Inte i östra Europa. Det är ofta liksom den europeiska krigshistorien är ofta ganska sådär västeuropeisk. Första världskriget tar slut 11 november 1918, men enbart i Västeuropa. Det här världskriget fortgår som ganska kaotiska småkrig, revolutionskrig, nationalstatskrig sen i Östeuropa. Så att det, men att den här ofta glöms den bort den här östeuropeiska historien i en sån här europeisk historia som brukar utgå från Västeuropa och västeuropeiska stormakter.
Så frikårerna som fenomen var då inte bara ett finskt fenomen, utan det fanns också på andra håll i Europa?
Det fanns på många håll, även i Skandinavien, i Danmark och Sverige. Det är alltså fråga om, det uppkommer i såna områden där det finns en vilja att militärt dra nytta av ett kaotiskt tillstånd. Och där kanske staten och armén, den nationella armén, inte går in för att föra krig. Så det är fråga om sådana enskilda grupper, enskilda politiska grupperingar som vill agera.
Och varför grundas de här frikåren då i Finland? Vad är syfte och målet för dem här?
Om man tänker på frikåren, ofta förknippar man då just dem med året 1919. Men att egentligen också inbördeskriget. Och egentligen kan vi gå tillbaka till sommaren 1917 när vi börjar ha skyddskårar och arbetargarden. Det är också en form av frivilliga sammanslutningar. Och sen om vi går till finska inbördeskriget, så även där har vi till exempel den svenska hjälpkåren. Det är inget annat än en svensk frikår som kommer till Finland. Och så att den här frikårsfenomenet, liksom ska vi säga den tanken på att man kan skapa en enhet, militär enhet, utan att allt för strikt binda den till något statligt. Så den finns nog med i den här. Man måste tänka 1917, 1918 och 1919 som ännu ett sån här mellanstadie där staten inte ännu helt etablerad, i alla fall inte på alla plan. Men de här stora frikårerna, när vi talade om 1919 och frikårerna som åkte till Estland och till Östkarelen, flera tusentals liksom personer. Så det är fråga om ett fenomen som är bunden till det tyska nederlaget i världskriget, det vill säga november 1918. Då Finland, eller det vita Finland, har bundit sig ganska tydligt till Tyskland. Och när Tyskland förlorar så blir det en chock för Finland. Allt vad de har, den här planen på utrikespolitiken och militären, allt har byggt på Tyskland. Så att det, på någon vecka uppstår liksom en massa hotbilder. Yttre hotbilder och inre hotbilder. Man är rädd att de röda ska gengöra uppror, även om de flesta är på fångläger, de som inte dödade. Man är rädd att röda armén eller bolsjevikerna kommer från öster. Så att det är liksom massor med olika hot. Och i den här situationen så börjar det är liksom en bra tid för militära sammanslutningar. För det här är också en tid då det finns egentligen inte någon stark nationell armé. Den är först under uppbyggnad. Det är jätteosäkert att lyckas man skapa en armé som så att säga politiskt trovärdig. Alltså, man är hela tiden rädd inom det vita Finland för det här röda elementen. Det är så nära inbördeskriget ännu. Och sen förstås det som är det viktiga, liksom att det finns inte en tillräckligt stark statsmakt som, och ett våldsmonopol. Och det är ju det som möjliggör då dessa frikårer.
Hade de något speciellt mål sen då, förutom, jag tänker just så här, det här maktvakuumet som försvann och den här osäkerheten, att vad ville de göra, hur ville de utnyttja det här, eller för vad då?
Nej, det var liksom den här grundtanken för de finska frikårerna var att kämpa mot det röda, mot bolsjevismen och revolutionen. Och speciellt då i områden, inte bara i hemlandet utan då i områden där det fanns finsk-ugrisk befolkning, brödrafolk. Och det här är kopplat då till tanken på ett Storfinland. Det vill säga att den här maktvakuumet möjliggör att såna här olika drömmar om att förstora området, skapa nya gränser. Så den liksom på ett sätt blir realistisk. Och det här är inte heller förstås, jag menar, att om vi tänker på Östersjöområdet eller Norden, så jag menar att det fanns, jag vill ta fram liksom Sverige också i det här sammanhanget, för att just de här, i Sverige fanns det också en aktiv grupp som ville utöka Sveriges liksom maktsfär. Och det är liksom, till det kan man se den här svenska frivilligkåren till Finland 1918 under inbördeskriget. Men att också, sen fanns det också tankar och ja, faktiskt egentligen uppstod det också frikårar, en svenska frikårar sen som kämpade i Baltikum. Så att, och där fanns också en tanke på att Sverige på ett sätt skulle befästa sin ställning i de områden som tidigare hade hört till ryska imperiet. Kanske inte nödvändigtvis att de här områdena skulle tillhöra Sverige, men att i alla fall så att Sveriges maktsfär skulle skjutas mot öster. Och i Finland, om man tänker på den finska unga staten, så den här tanken på att skapa ett starkt välde, den finska staten, så den fanns starkt med bland aktivisterna inom jägarrörelsen, så att den här tanken fanns där under flera års tid, och sen blir det då möjligt 1919 eller 1918 och 1919. Så att det är både en sån här stor Finlands dröm och en sån här tanke på att slå ner alla revolutionsförsök.
Vem är det då som söker sig till de här frikårerna? Hur rekryteras de? Vilka är liksom vem är den generella frikåristen? Fanns det sådana? Kunde man se något så här övergripande drag?
Vissa, delvis kan man nog. Alltså, om vi tänker att vi tar som exempel den här första egentliga stora frikåren som det är egentligen två truppenheter som grundas i december 1918. Och deras liksom uppgift är då att de ska strida till Estland som har anfallits av den röda armén. Så de här, det uppstår liksom egentligen någonting som jag har kallat för folkrörelse. Alltså tusentals unga män vill ansluta sig. Och bland dem, alltså det finns också hundratals kvinnor som vill komma med. Och förstås majoriteten av dem vet att de kommer inte att få vapen, utan men att de vill komma med i andra uppgifter. Så det finns stödorganisationer för dessa frivilliga, så att i alla landsändor så har man en sån här en mobilisering. Man har liksom unga som samlas och reser i enhetlig trupp från landskapets huvudstad med tåg. Man har hundratals, om inte tusentals människor som har kommit och hylla dessa unga frivilliga kommande frändefolkskrigare. Så att det finns liksom, jag menar, redan det att man anmäler sig till detta, så får man liksom sociala poängmassor. Och det är på ett sätt i ett sånt här, om man tänker på vad inbördeskriget och skapa, så det militariserar samhället oerhört. Och hela sommaren 1918 har man på den segrande sidan då hyllat den här frihetskriget och insatserna. Och på alla orter har man tagit emot sina vita soldater och haft liksom olika typer av hyllningar. Så att det här visar, liksom man hade helt klart visat hur man blir en hyllad hjälte i det nya Finland. Det var den militära vägen. Så att många av dessa som anmäler sig till frikårerna är sådana som vill helt enkelt bli en del av denna frihetskrigs upplevelse och frihetskrigsgenerationen. Och man ser det också, man propagerar också att dessa frikår är inget annat än en fortsättning på det vita arméns krig. Sen finns det förstås, ja, bland de här så är det en hel del sådana som unga män som av någon orsak inte deltog i inbördeskriget på den vita sidan. Ofta sådana som var bosatta inom det område som tillföll röda Finland, så att de hade ingen möjlighet. Eller sen var de för unga eller något annat. Så att det var, för många blev det också en möjlighet att på det sättet att få konkret uppleva ett krig. Sen fanns det förstås i frikårar alltid också element som var med kanske snarast för äventyrets skull. Någon typ av rastlösa personer. Det fanns personer som det fanns skäl för dem att gömma sig, komma undan. Till exempel någon kriminella dåd de hade gjort sig skyldiga till eller annat. Så att det fanns också ett sånt här mörkare element. Och sen fanns det, om man tänker, går ännu lite djupare in på den här gruppen av, ska vi säga, sådana här krigsglada personer som då verkligen ville uppleva action. Så bland dem, speciellt om man tänker på sådana som hade ledande positioner, kompani eller chefer eller plutonchefer och sånt, så fanns det klart en mängd personer som hade svårt att verka i en större truppenhet eller en, så att säga, en nationell armé. På grund av till exempel svårigheter att ta emot order eller liksom någon sån här personlighetsdrag som gjorde att de hade fått kicken från armén. Och det här är liksom, både de här frikårarna som åker till Estland så leds av två personer som är mycket karismatiska, som har gjort sig kända just för att föra ett ganska sådär eget krig under finska inbördeskriget och som har haft svårigheter att göra militärkarriär i hemlandet. Alltså det är fråga om, det intressanta är ju att de finska frikårarna till Estland leds av en svensk officer, Martin Ekström, och sen av en estnisk officer, Hans Kalm. Men att båda har blivit liksom kända i Finland på grund av deras insatser i inbördeskriget i den vita armén.
Och hur tänkte man i det finska samhället kring de här? Var det fint att vara med i en frikår eller att ta värvning?
Det var nog absolut. Vi måste komma ihåg att efter inbördeskriget så finns det inte. Det finns ännu där på liksom i slutet av 1918 och början av 1919 så finns det hemskt lite utrymme till exempel för arbetarrörelsens politiska yttringar. Arbetarrörelsen är ännu, den är sönderslagen och i chocktillstånd ännu, även om den börjar få igång den politiska verksamheten igen. Men att det är helt klart att vanligen kritiserades de här frikårarna från vänsterhåll, om man ser sådär, till exempel i ett nordiskt perspektiv. Och det fanns liksom orsak till det här, för ofta var de här frikårarna ändå på en sån här politisk skala så var de mer till höger. Det var absolut förstås mot revolutionen och egentligen mot arbetarrörelsen också. Arbetarrörelsen i det här skedet i Norden ännu hade ett ganska, visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig till den här stora revolutionen. Så att, men att i Finland fanns inte denna kritik egentligen, och till och med socialdemokratiska partiet kände på något sätt att de var mer eller mindre tvingade att förhålla sig, om inte nu positivt direkt så i alla fall neutralt. Men att annars så var det fråga om en folkrörelse, entusiasmen var enorm. Det på några veckor mitt i vintern så var det ungefär 10 000 som meddelade att de var redo att komma som frivilliga. Och det här kunde man inte organisatoriskt fixa, utan bara 4 000 sen reste. Men att Sen fanns det liksom hundratals, om inte tusentals personer ytterligare som organiserade mer eller mindre i alla regioner insamlingar för Estland, för de här Estlandsfararna. Så att absolut, det var en succé. När de åker iväg, första soldaterna åker iväg från Helsingfors hamn till Estland, så är det också liksom folks samlingar som har kommit för att hylla dem. Och när de kommer till Estland så hyllas de även där. Så att det är en sån jubelmarsch nästan.
Hur gick det då sen för de här frikårerna i Estland? Vad vet du om, om det?
Om vi tänker att de här frivilliga var, de flesta var mellan 16 och 20 år gamla. Alltså verkligt unga. Några var kanske till och med snarare barn än vuxna. För många var det, för den absoluta majoriteten var det första gången de var utomlands. Och när de kom till Tallinn, så Tallinn är ganska annorlunda än Helsingfors. Tallinn hade för det första, det har varit närmare fronten under första världskriget. Det estniska samhället var helt på ett annat sätt med i första världskriget än det finska samhället. Vi har bolsjevikerna har tagit makten i Ryssland, så därifrån kommer en massa flyktingar som har kommit då till, de har fastnat i Tallinn för att sen därifrån ta sig vidare till Europa och USA. Så att det finns liksom en massa folk i Tallinn, krigsflyktingar och av alla olika slag. Och militärer också av alla olika slag. Det finns vita ryska trupper som försöker strida mot eller samla trupper till en offensiv mot bolsjevikerna. Och det finns olika hjälpkårar, även andra än finska hjälpkårar, och det finns estniska trupper och allt möjligt. Och hela den här staden är egentligen en sån här, liksom, ganska sån här fasansfull karneval av våld, militärer, massor med brännvin, prostituerade, liksom, det är slagsmål på de flesta, överallt, och det är liksom, det är kabaréer i varenda gathörn ungefär, och det så att den här världen är faktiskt någonting mycket liksom annorlunda, och det är ganska klart att de här finska soldaterna sugs med i detta liv också. Så att man har till exempel den här, när man organiserar finska frikåren, så hade man grundat ett fältsjukhus i Tallinn då för kommande sårade finska soldater. Men på en vecka fylls det här med finska frivilliga med könssjukdomar. Och så att man inser att för att på något sätt liksom få något gjort, så måste man sålda frivilliga så snabbt som möjligt bort från stan. Sen den här entusiasmen och en sån här nästan en sån här krigsextas kan man kalla det nästan. Så den finns med hela tiden i den här unga truppen, även om deras militära kunnande är mycket, på en mycket låg nivå. Men att det som händer på fronten sen när Ekström för sina trupper, så blir även bolsjevikerna i chock när de ser dessa alltså framrusande unga soldater som fullständigt liksom hänsynslöst anfaller direkt. Och det här kriget är liksom, det har liknats vid 30-åriga kriget ungefär, det att på det sättet att Ekström hade egentligen inte funderat så mycket på försörjning och sånt här, utan han räknar med att hans trupper tar fiendens matförråd efter att de har slagit dem. Och det här faktiskt händer. Så att under 2-3 veckors tid så är det en sån här enorm rusning österut för de här finska trupperna. Och de lyckas vända just under de veckorna, hela det här kriget. Bolsjevikerna redan 30 kilometer från Tallinn. Och i Tallinn håller de rika på att packa saker för att sticka undan från hamn med fartygen. Så att, men att de här finska trupperna, förstås har de med sig sen en del estniska trupper, så faktiskt slår den här bolsjevikerna då i norra Estland. Och det hela slutar med Ekströms en bataljon som stormar Narva. Vi har några hundra män som stormar rakt staden där det är flera tusen röda armens soldater. Så att den är, och när man ser liksom på, det finns en del rapporter och sådana här dagböcker så, från de här finska stödtrupperna. Så det är, den här extasen kommer fram ganska tydligt också i de böckerna, dagböckerna. Och det är liksom, det kan vara fråga om att någon skriver hur hemskt det är att han inte får vara denna dag först i ledet att anfalla till exempel, och det med gråten i halsen. Så att det är ganska svårt att tänka sig in i en sån här situation, men att de här dagböckerna visar och rapporterna visar nog tydligt att det är fråga om liksom det är inte ett senare påhitt, utan den här känslan och upplevelsen var där då mycket kraftig. Så att på det sättet ger det resultat och militära resultat genast.
Jag har förstått att de också hämtar med sig ganska mycket oreda kring sig när det kommer just till civilbefolkningen och kanske beteende och så. Vad gäller det här?
Ja, absolut. Alltså, det hör nästan till alla frikårer. Det finns en, i och med det är frivilliga trupper och de är på ett sätt utanför lagen. Det är inte nationens officiella, och de är som finska frikårerna agera i Östkarelen och i Estland i någon slags sån här tomrum egentligen. Det var ganska mycket laglöst. Och hela den här, just den här energin som fanns där, så liksom den kanaliseras alltid via till någonting. Jag menar att efter att striderna slutar, efter den här erövringen av Narva eller de minska i kraft, så uppstod det direkt ordningsproblem. Det blev direkt supande, slagsmål, mord, dråp. Det blev helt omöjligt att hålla. Det fanns ingen möjlighet att hålla i kontroll den här truppen. Officerarna meddelade bara till sina överordnade att det är liksom att de här trupperna gör helt vad de vill, och de har ingen kontroll över dem mera. Nästan genast efter den här militära segern så började det uppstå sådana ordningsproblem som växer och växer. Och till sist liksom, finns det egentligen inget annat att göra än att skicka hem de finska soldaterna.
Och när är det här ungefär? Hur länge har de
varit i Estland? De åkte i början av januari, några i mitten av januari och under mars månad. Så, och den här, till exempel den här truppen, Kalms trupp som strider då i södra Estland, så när de åker iväg, de är alltså i Valga, staden Valga har de sina posteringar där. Och, så jag menar att de har beslagtagit stadens hotell och håller på och härjar, slänger handgranater och beter sig på ett sånt sätt att skjuta bland annat initialer vid kyrkväggen och sån här maskingevär. Så att hela den här lokalbefolkningen liksom blir förbannad. Det finns estniska trupper stationerade också i staden, så när de finska trupperna tvingas resa hem och går ombord på tåg, så är det de estniska soldaterna och riktar sina gevär mot dem. Och liksom, det är mycket nära, det utbryter liksom ordentlig fight där. Så att det här är liksom enorm skillnad. De här soldaterna som alltså blev hyllade i hamnen i Tallinn när de kommer till Estland, så tvingas under vapenhot åka hem.
Precis, lite så här motstridiga, att man fick hjälp med den där militära segern, men sen...
Men att, och sen förstås den här militära segern, speciellt just den här Ekströmska truppen i norra Estland. Att sen den här Kalmstrupp där i södra Estland så hade inte lika klara sådana här militära. Och det var hemskt mycket fråga också om att beordra sina trupper direkt liksom i motsats till vad Kalm hade själv fått order om. Det finns det kända deras färd till den lettiska staden Marienburg. Och Kalm hade fått order från högre krigsledning att absolut under inga omständigheter gå med sina trupper över gränsen till Lettland och till exempel då till Marienburg. Och han får den här ordern och han gör exakt det. Han tar sina trupper och går till Marienburg. Och det här är liksom just det här på ett sätt ganska typiska drag som Kalm redan visade när han ledde sina trupper i inbördeskriget i Finland. Att han gjorde tvärt emot vad han fick order. Och han liksom, mannen var oförbannad på honom och hotade med krigsrätt redan under inbördeskriget i Finland. Men att samtidigt var han den här karismatiska ledaren som männen följde. Och han kunde liksom vända sådana situationer till att bli en sån här folkhjälte. Tills det sen slutgiltigt. Det blir slut sen 1919 i Estland och han lämnar militära banan.
Så de här frikårarna kommer tillbaka till Finland och vad blev sen då nästa steg?
Redan under de här frikårarnas tid i Estland så fanns det liksom delvis samma kommittéer som hade organiserat Estlandskårarna så planerade liksom att nu ska vi ta också öst Karelen liksom på samma gång och man grundar ändå en privat armé ska anfalla Östkarelen och det gör då redan i april och det är ganska många av de här som kommer från Estland som direkt fortsätter till Östra Karelen och det här blir också det är väldigt också stor entusiasm kring Östkarelen. Östkarelen är ändå det område som man har tänkt sig ska tillhöra sen Storfinland. Estland var ändå en egen stat. Så det där. Så Östkarelen är liksom det är den här största frukten för de här frikårarna. Där håller man på att kriga i slutet av våren 1919 och sommaren 1919. Så att alltså samtidigt som Finland får sin regeringsform och går in för presidentval, så finns det liksom tusentals finländare som utan regeringens tillstånd håller på att föra krig i Ryssland mot ryska trupper. Så visst är det en mycket speciell situation. Och regeringen och militären kan inte egentligen agera så mycket, även om det finns liksom inom militären och regeringen finns det många som anser att det här borde ta slut. Man kan inte hålla på med det här, men att det finns också sådana som stöder så att de här frikårarna. Och det finns liksom tankar på att man kan tala om ett sådant frikårsparti i Finland. Så där de ser verkligen att frikårarna är ett sätt att föra politik och att Finland ska greppa sin chans, ta sin chans nu. Men Ståhlberg till exempel som då blir valt till president han är absolut mot dessa frikårar. Och bland annat därför blir han en av de mest hatade politiker inom högern i 20- och 30-talets Finland.
Det blir ju inget stor Finland heller till slut, så man kanske då kan anta att de var inte så framgångsrika sen de här striderna i Karelen.
Nej, visade sig att det var helt omöjligt med frikårar egentligen att klara av så pass stora militära operationer och lokalbefolkningen i Karelen som man då antog att kommer att jubla över att finländare kommer dit. Så de var nu ganska ofta mindre entusiastiska över det, motsatte sig till och med det. För det som i den ryska Karelen så bodde det en befolkning alltså som där männen hade deltagit i världskriget. Och man hade hållit på i 4 år att strida på östfronten, och de som hade kommit levande tillbaka, så de var verkligen intresserade av att igen hålla på och syssla med krig. Och man såg, de såg att liksom de finska trupperna, det är frivilligkårer, ganska små enheter ändå jämfört med riktiga arméer. Och de flesta insåg att det kommer inte att hålla, att bolsjevikerna kommer att kunna ta makten här ändå. Så det här gjorde det svårt att för finländarna att få den här karelska befolkningen på sin sida. Karelarna var intresserade av bröd och fred, inte av storfinska drömmar.
Det kan jag tänka mig. När ebbade den här frikårsverksamheten ut? Eller var placerade sig de här frikåristerna liksom efter att det här?
Man kan säga att liksom den här östkarelska expeditionen då, på sommaren 1919, när den slutar och finländarna retirerar, så efter det fortsätter visserligen den frikårsrörelserna, men i mycket mindre skala. Det finns en del småkrig, och sista är sen på vintern 1922 då en ungefär 500 finländare går med i en sån här frivillig fjärrkarelsk resning mot sovjetmakten, som liksom de flesta har ganska klart att det finns inga förutsättning för att det ska lyckas, men ändå finns det så mycket ännu liksom vilja bland de här frikårsaktivisterna att det 500 åker över på vintern. Men helt tydligt den här processen från sommaren 1919 med den här ska vi säga republikanska och demokratiska liksom grupperingarna, de blir allt starkare. Och där är egentligen fråga om också att i det Europa som börjar formas och ta form efter första världskriget, så segramakterna kräver också vissa politiska reformer. Och för Finlands del är det klart att Finland måste ta avstånd från det tyska och en sån här monarkistiska tankar. Så att, och man måste gå in för att även arbetarrörelsen får delta, socialdemokraterna får delta i val och sånt här. Så att det är en sån här process som blir starkare hela tiden, och det här aktivistblocket som egentligen har varit det starkaste under 1918 och under en stor del av 1919, så småningom förlorar. Men det är ganska många sådana här fighter som förs, inrikespolitiska fighter, till exempel om skyddskåren. Att även efter 1919 så förs det många strider då mellan den här frikårsaktivistgruppen eller partiet och de som vill ha ett lugnare och gå in i egentligen i en sån här lugn fredsperiod. Och en sån nyckelfråga är skyddskårarna. För skyddskårarna har funnits då ända från 1917, och förstås deras stora händelse i Vitarmen under inbördeskriget, som där skyddskårarna hade en mycket stor del av. Men skyddskårarna fortsätter, och de blir egentligen, de föds på nytt efter den här tyska, när Tyskland förlorar världskriget då i slutet av 1918, och det blir igen den här hotbilderna. Så då börjar skyddskårarna igen återuppstå. Och det är först då som egentligen skyddskårarna blir något annat än bara sådana här kortvariga kristrupper som ska bara existera under en kortvarig kris. Utan då liksom börjar man grunda skyddskårar för att det också ska vara existera och verka i fredstid. Och där har aktivisterna, liksom planen är den att aktivistgrupperingen, som är alltså står bakom också frikårarna, har makten i skyddskårarna och har på ett sätt en egen armé. Och det här är förstås ett hot mot republiken, och så att det finns liksom en gruppering som arbetar för att skyddskårarna ska tämjas och köras in som en del av finska försvarsmakten. Och sen finns det då ett sådant här aktivistparti som försöker det motsatta, det vill säga hålla skyddskårarna så att säga utanför regeringsmakten. För enligt dem finns det alltid risken att vänstern tar makten i en demokrati, och då måste det finnas en skyddskår som kan liksom åtgärda detta problem. Så att det är en ganska stark liksom antidemokratisk faktor, speciellt liksom den här tanken bakom skyddskårarna 1918-1919. Men det här liksom, också här tvingas aktivisterna ge efter i början av 20-talet. Och det är det som kallas för en skyddskårskris 1921, så efter det så där segrar egentligen den här mer moderata linjen, och efter det så börjar skyddskårarna allt mer dras in i statsmakten och naturaliseras till en del av Finlands försvar. Den här processen tar förstås länge, och det finns mycket i skyddskåren som fort blir. Men att varför jag talar om skyddskårar här är det att skyddskårarna under hela 20- och 30-talet utgör alltså ändå en militär organisation som finns på varenda ort i Finland, i varenda kommun, mer eller mindre. Någon enstaka kommun saknar. Och det är en manifestering av den vita arméns seger, och på ett sätt ett kontrollorgan för sån här för en inrikespolitisk kontroll, och sist och slutligen finns det till för att hindra ett nytt revolutionsförsök. Sen har den också andra uppgifter. Den vill liksom vara en grund, en sån här moralisk, fysisk grund för den nya finska starka nationen och sån här. Men att det här betyder att det finns det här skyddskårsnätverket över hela landet som ser mycket positivt till minnet av frikåren. Och det är ganska många som har deltagit i frikårerna som också får anställning inom skyddskåren. Det är inget politiskt problem, utan tvärtom. Man ser det som en fin sak om man har deltagit i frikårerna. Sen är det förstås till exempel av jägarna, det fanns en stor del av jägarna deltog i frikårerna för att också på ett sätt visa vad de går för. Det fanns också såna vissa spänningar mellan jägarofficerare och den finska armén som man höll på att bygga upp. Så att många jägare som var med i frikårerna, ledde frikårerna, så får anställning inom försvarsmakten, inom armén. Och så att det går ganska bra för de flesta. Men det är klart att, som jag sa tidigare, så fanns det också en stor del av ett så kallat mörkt element. Och det, liksom, sådana som var kriminella före frikårerna så ofta fortsatte på sin kriminella bana även efter frikårerna. Så att vi hittar smugglare bland annat bland de här. Och sen finns det nästan i alla sådana extremhöger yttringar under 20- och 30-talet och sådana finska fascistiska organisationer, så har en koppling till de här frikårarna. Det vill säga man har individer som har varit med om dessa frikårar som är aktiva sen politiskt på den här extremhögra kanten.
Man kan säga att de här frikårarna fungerar som någon slags grogrund för fascismen? Eller?
Ja, det finns ja, det mycket, mycket av det som fick folk att ställa upp i dessa frikårar, så hade just att göra med en sån här irritation över situationen och den här ganska svåra förhållandena efter första världskriget och en vilja av att agera, inte att hålla på att diskutera eller göra kompromisser utan med vapen i hand agera. Så att de här elementen finns också i fascismen. Och sen förstås den här tanken på en sån här nationens på nytt födelse som finns också ganska mycket med där i den här Storfinland-tanken. Så visst, det finns många paralleller. att det är klart att det är bara ett litet antal av de här frikårsmedlemmar som blev fascister. Men att bland fascisterna, bland den här radikala ultranationalisterna i Finland, så där fanns den här frikårsandan starkt närvarande. I Lappurörelsen till exempel, så där är en hel del av de här som ledde skjutsningarna och våldsdåden, så hade frikårsbakgrund. Så att det finns absolut liksom ett sammanhang.
Så att just fast de här frikårerna egentligen då upphörde att existera eller de infusionerades i skyddskårar många och så lever kanske ändå den här liksom ideologin eller tankarna kvar. Hur är det med den här drömmen om Storfinland? Försvinner den?
Den försvinner inte. På samma sätt som att om man tänker att den här frikårsrörelsen integreras i den här nationella berättelsen. På det sättet att hyllade Finland i det vita Finland frihetskriget blir den här officiella Finlands liksom historiska grund. Samtidigt går man in för att bredda den här frihetskriget till att omfatta även de här frikårerna. Så att alla de här frikårerna plus inbördeskriget plus jägarrörelsen bildar en sån här stor helhet som kallas för självständighetskampen. Och till exempel de som stupa i de här frikårernas krig, så de ofta får samma slags hyllning på lokal nivå, en sån här hjältehyllning, och begravs till och med i samma hjältegravar som de som stupa i inbördeskriget på vita sidan. Så att vi har över hela Finland hjältegravar på gravgårdarna där det också står som dödsplats hos enskilda soldater, Estland, Aunus och dylika. Så att det här, på det sättet finns det liksom ingen, det finns egentligen ingen kritik i den här, vad kan man kalla, skyddskårs Finland, 20-30-talets det Finland som ser frihetskriget som en grund för nationen. Och sen har vi en, i och med att det är inget problem att ha deltagit i dessa frikårer, så håller också armén dörrarna öppna. Så att många av deltagarna blir officerare i Finlands armé. Och där är det intressant att armén sätter igång en insamling på 20-talet, mitten av 20-talet ungefär. Alla som är på lönelistan ska skriva ner de som har upplevt då inbördeskrigets vita sida eller frändefolkskrigen, det vill säga de här frikårskrigen. Så ska skriva ner en rapport och sina minnen. Så det finns, och det här är liksom ett hundratal i alla fall, om inte mer. Så det finns liksom, det finns, man upprätthåller minnet av frikårerna mycket aktivt, såväl på lokal nivå som inom försvarsmakten. Och det finns inom försvarsmakten under hela 20-30-talet liksom ett levande minne över de här. Ett nätverk av officerare som har alla deltagit i dessa strider. Så det är klart att det lever vidare. Också tanken på Storfinland, även om officerarna inte agerar politiskt under 20-30-talet för ett Storfinland, men att det är självklart att de inte försvinner helt och hållet. Sen är det en annan organisation, det vill säga studentvärlden. Där har vi Akademiska Karelensällskapet, Akateminen Karjala-seura, som blir överlägset den största studentpolitiska organisationen. Den är ultranationalistisk och även mycket radikal på många olika sätt. Och den grundas uttryckligen som för att föra vidare och hålla levande det här minnet från frikårarna och tanken på Storfinland. Så att på det sättet är den akademiska ungdomen också integrerad med detta minne. Sedan har man olika typer av veteranorganisationer som är ofta ganska aggressiva i sin propaganda. Så att till exempel när man firar 15-årsminnet över den här östkarelska expeditionen 1934, så vid den nationella större fest i Sortavala, så vid de officiella talen så för man fram att ni ska inte glömma att vi väntar bara på rätt tillfälle, så tar vi tillbaka, så ärörar vi Östkarelen. Så att ju, visst, det är högst en levande grej, ingenting som glöms bort. Men sen är den under, kan jag nämna liksom att under fortsättningskriget så finns det en tanke på bland de här gamla, att frändefolkskrigarna börjar vara redan till ålders och sådär, så att det är nu inte så hemskt många som deltar sen i själva kriget. Men det finns en tanke på att skapa en sån här frändefolksenhet som då, där då, trupperna skulle bildas av finsk-ugriska folk, men de skulle ledas då av de här frändefolkskrigarna. Så det blev nu egentligen inte så mycket av den, liksom hela de planerna förverkligades inte på det sättet som man hade tänkt sig, men att det är intressant att det fanns ändå en sån här plan.
När skulle du säga det då man har börjat kolla lite mer kanske så här objektivt på de här frikårernas verksamhet i Finland?
Det går nog till tiden efter andra världskriget. Alltså att den är i samband med att hela egentligen den här politiska, kan man säga, politiken flyttar vänsterut ganska rejält ändå efter andra världskriget. Och det som fanns då under andra världskriget och före på 20-30-talet, så mycket av det ses i den här nya politiska miljön som någonting negativt. I alla fall måste man så säga officiellt. Alltså mycket av till exempel den här olika typer av nationalistiska yttringar och nätverk fortsätter ju nog även efter andra världskriget, men att inte mera på samma synliga sätt. Så att i samman med att till exempel då skyddskåren, alltså det är egentligen alla de här synliga organisationer under 20-30-talet som har aktivt upprätthållit minnet av den vita armén och vita segern och frihetskriget, så deras verksamhet förhindras efter andra världskriget, det vill säga skyddskåren och Lotta Svärd och vita arméns veteranorganisationer, så deras verksamhet förbjuds. AKS upphör. Så att det är liksom en ganska stor svängning som det är fråga om, och då är det samtidigt också den här tanken på Storfinland efter 1944 är helt absurd, mycket liksom utrikespolitiskt och mycket mer farlig än tidigare, så att den har inget utrymme längre, utan det här. Så det är där som det egentligen börjar uppstå liksom ett utrymme för annorlunda syner. Men att sen är det förstås nog ofta inom historieforskningen, så det är först på 60-talet som forskare börjar mer kritiskt behandla 20-talet och 30-talet. Och det skrivs ganska mycket. Det intressanta är ju att 20-30-talet är ganska populärt inom historieforskningen på 70-talet och 80-talet. Men att själva inbördeskriget 1918, det blir egentligen först populärt på 90-talet efter Sovjetunionens fall. Så att, men att, ja, frändefolkskrigen, det skrivs ganska mycket om dem nog då efter 60-talet framåt.
Okej, jag tror att vi börjar avrunda här. De som är intresserade av att läsa mera, så Apo, du har gett ut en bok tillsammans med Ola Silvennoinen som heter Villi Itä, Suomen heim och sådär, ja Itä-Euroopan murros 1918-1921. Och den här boken finns också på svenska under namnet Finlands okända krig, finska och skandinaviska frikårer i Baltikum och Ryssland 1918-1920. Så ni som är ivriga på ämne kan ta och bekanta er med de här. Så ja, tusen tack Apo för att du var med idag.
Tack.
Du har lyssnat på Hissapodden med Anna Öhman. Inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.
Ja.
Sa jag.
Men hej, det stämmer. Vi hade ett annat årtal där.
Ja, för det, jag kollar på det här. Okej.
Det blev bara så.
Ja. Samma bok.
Det är historiskt.
Ja. Nej, alltså grejen är den att...
De ville inte ha med 21.
Det korrekta var 1920. Och av någon orsak satt vi till den där finska 1921. Det är nu sånt som händer. Men sen tänkte jag att jag korrigerar det till den svenska. I och med att det blir ändå en helt egen det här rubrik till det. Så, namn på bok så.
Vi kan ju sätta att efter vår den där exiten så där, ja, för den skarplyssnade så ja, det var två olika.
Ja.
För att det har blivit så.
Ja.
Så kan det också, lite som vi hade i Rasseborg i den där vattenklosetten.
Ja.
Ja, ja. Nej,
sån där, jag reagerar inte på
sån
det.
Där, nej, sån där hände, sån där hände. Det var på något sätt, ja. Alltså det var efter att boken hade kommit ut på finska så sa jag till Ola, men varför har vi 1921? Vi har ingenting som vi har skrivit om.
Jag som just idag har sagt till mina elever att vad står i rubriken? Man måste alltid ha med allt som står i rubriken. Så de ska skriva om fortsättningskrig. Jag tycker inte att vi 44 och det står 45
precis,
i rubriken.
Precis. Att det är liksom att 21 är helt vansinnigt då, för att, jag menar, att ofta talar man om Frändefolkskrigen så är det då 22 är det här sista året. Mm. Men att i vår bok går vi endast fram till 1920.
20. Och sen då 21 smyger med här.
Så att det är det där. Men jag kan skylla på förlaget.
Ja, det gör det alltid bra. Det är safe. Det är det. Jag vet inte varför de satt det.
Ja.
Hade vi satt
jag sa 10 gånger.
Ja, det var 20.
Ja.
Och ändå. Ja. Ja, en av dem är en distans.